Aftonbladet Daily presenteras av Mindfulness-appen.
We begin tonight with the breaking news. That bombshell headline late today. The New York Times obtaining information on President Trump's tax returns. The Times reporting the president paid just $750 in taxes in 2016 and again in his first year in office. In 10 out of the 15 years before that, he reportedly paid no taxes at all because he reported losing more money than he made.
De har under de senaste åren förmodligen varit världens mest eftersökta och omsnackade kvitton. Donald Trumps deklarationer. Ända sedan valrörelsen 2016 har det titt som tätt dykt upp krav på att Trump ska offentliggöra dokumenten. Men gång på gång har presidenten duckat. Men i ett stort avslöjande kan New York Times nu redovisa presidentens deklarationer från de senaste 20 åren. Ett avslöjande som bland annat visar att han under 10 år inte betalat ett öre i inkomstskatt. Att hans affärer verkar gå rejält mycket sämre än vad han gör sken av. Och att han en gång dragit av runt 650 000 kronor för att få sitt hår fixat. Experter har beskrivit reportaget som ett bombnedslag. Samtidigt som andra betonat att presidenten har en närmast exceptionell förmåga att överleva anklagelser och avslöjanden som skulle sänka nästan vilken annan politiker som helst. Så det är det vi pratar om i dagens avsnitt. Vilka är de mest centrala delarna i det här avslöjandet och hur kan det egentligen påverka Trumps chanser att bli återvald? Och det här, det diskuterar vi ihop med Wolfgang Hansson, utrikeskommentator här på Aftonbladet. Och han menar att de mest uppseendeväckande uppgifterna i avslöjandet har att göra med Trumps ovilja att betala skatt.
Ja, det är väl det faktum att Donald Trump inte har betalat någon statlig skatt under 10 av de 15 senaste åren. Och de två första, det året han blev vald till president och året efter, så betalade han för varje år $750 i skatt, det vill säga ungefär 7000 kronor. Och det är ju, får man väl milt uttryckt säga, är ganska lite pengar om man hävdar att man är god för flera miljarder dollar, som ju Trump gör.
De här deklarationerna, det har ju pratats om dem i evigheter egentligen. Det har ju verkligen varit en följetong. Alltså, nu när vi har det mer svart på vitt, då, hur väntat var det som nu har kommit fram?
Ja, jag tycker att det var ganska väntat. Jag kände nästan lite personligen, måste säga, så jag har varit inte mer än det här. Därför att han har ju hela tiden försökt undvika att offentliggöra sina deklarationer. Han har ju kämpat med näbbar och klor i domstol för att inte behöva lämna ut dem. Detta trots att alla presidenter, att det är kutym att alla presidenter lämnar ut sina deklarationer, och även när man är presidentkandidat så lämnar man ut sin deklaration. Och han har ju hävdat att han vill gärna göra det, men att det beror på att de håller på med någon revision av hans skatter, att det är därför han inte kan lämna ut det. Men Skatteverket säger att det är absolut ingenting som hindrar honom från att lämna ut det. Så man har ju förstått att det har varit att han har dolt någonting. Och det som de flesta väl har tänkt är att han vill dölja att han betalar så lite i skatt. Och det är ju precis vad som framgår av det här. Men jag tror inte det är därför som han inte har velat offentliggöra dem. För jag tror att i grund och botten så tycker han nog att han är väldigt smart som betalar så lite i skatt. Utan jag tror att det som verkligen svider för honom, det är ju att av de här deklarationerna så framgår det ju ganska tydligt att han inte är den här fantastiska affärsmannen som han har sålt sig in hos det amerikanska folket för att vara. Det visar sig ju att hans företag gör ju jättestora förluster, och det är ju tveksamt om hur mycket han är god för egentligen. Det framgår ju inte av deklarationerna, hans totala förmögenhet. Men han är ju kraftigt skuldsatt, och de närmaste 4 åren så är det lån på över $400 miljoner. Alltså $400 miljoner, det är alltså mer än 4 miljarder svenska kronor som ska återbetalas, där han själv är personligt betalningsansvarig. Och det här öppnar ju upp för att om han nu skulle bli omvald som president, att de som långivarna då skulle liksom tvinga honom i personlig konkurs för att få tillbaka en del av sina pengar. Så att det ger ju en helt annan bild av Donald Trump som affärsman än den bild han själv har velat ge.
Alltså du pratas ju också om liksom skatteupplägg och så här i det här. Alltså är det liksom rena lagbrott eller är det bara liksom ett smart sätt att undvika att betala skatt? Hur ska man tolka det som har kommit fram?
Alltså det, enligt New York Times, deras egen analys, så finns det inga direkta solklara lagbrott i det han gör. Utan det här handlar ju väldigt mycket om att han agerar i en gråzon där han utnyttjar varenda litet kryphål som finns. Och kanske drar dem lite väl långt. Men det finns en sak som de nu tvistar om. Det är ju en skatteåterbäring som han begärde och fick på 70 miljoner dollar. Alltså runt 700 miljoner svenska kronor. För några av de få år där han verkligen betalade mycket skatt. Den här pågår det ju nu då en revision för att undersöka om han verkligen hade rätt att få den här reduktionen eller inte. Och om han förlorar det målet så blir han ju tvungen att betala tillbaka de här pengarna plus ränta. Men de beräknar ungefär 100 miljoner dollar skulle han behöva betala tillbaka då av det här. Men i övrigt så är det ju liksom inte några uppenbara brott, utan det är ju väldigt mycket, det känns som en slipad affärsman, skrupellös affärsman som gör allt han kan för att undvika att betala skatt.
Det här låter, tänker jag, på vissa sätt en del av de här uppgifterna låter som saker som kanske egentligen borde vara offentliga handlingar. Nu verkar det ju då inte vara det. Men alltså, vet man någonting om hur de här uppgifterna har nått New York Times?
Nej, de skriver själva i den här artikeln, en inledning till den, att de har fått den från källor som har legal rätt att ha de här dokumenten, och det tolkar jag som att det måste antingen vara någon på skattemyndigheten, amerikanska IRS, Internal Revenue Service, eller i Trumps egen organisation, till exempel hans revisionsbyrå, som har läckt de här uppgifterna därför att man helt enkelt inte vill se honom omvald.
Vi ska snart prata mer med Wolfgang Hansson om hur allt det här kan påverka det kommande presidentvalet. Men först några ord från vår sponsor.
Oroliga tankar, spänningar i kroppen eller stress. När mörkret kommer är det lätt att bli nedstämd. Förändringen från sommar till höst kan kännas svår, men istället för att undvika tunga känslor så är det viktigt att vi möter dem. Vill du veta hur? I Mindfulness-appen kan du lyssna på höstmeditation och flera andra övningar som kan hjälpa dig att minska din stress och bli mer närvarande i livet.
Så, då var vi tillbaka. Och idag så ägnar vi avsnittet åt avslöjandet om Trumps deklarationer. Och även om artiklarna om det här har flera olika infallsvinklar så handlar själva kärnan om att det verkar gå rätt illa för många av Trumps företag. Och den som följt honom från valrörelsen 2016 vet att Donald Trump gång på gång valt att lyfta fram sig själv som en framgångsrik affärsman. Och han betonar ofta själv att det är en av anledningarna till att rösta på honom, eftersom han ska få USAs ekonomi att blomstra likt hans egen privatekonomi. Men den bilden verkar alltså lite ihålig. Enligt New York Times målar hans deklarationer upp en bild av en affärsman som dras med kroniska förluster och år av tvivelaktiga skatteupplägg. Och det gör ju att man funderar, rent imagemässigt, hur stort problem är det egentligen för Trump om bilden av honom som en framgångsrik affärsman inte håller längre? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
Det är ett problem, men man ska komma ihåg att den här bilden av honom som den här fantastiska affärsmannen, den har ju redan blivit ordentligt kantstött tidigare. Jag menar, det har ju ifrågasatts redan i valrörelsen 2016 hur framgångsrik han egentligen var. Och det har berättats om hur nära konkurs han har varit flera gånger och så vidare. Så att, alltså jag tror i grund och botten så det är nog rätt få som köper den här bilden av den här fantastiska affärsmannen. Så jag är inte sådär jättesäker på att det kommer att betyda sådär våldsamt mycket. Jag tror att hans kärnanhängare kommer fortfarande att tycka att han är en jättebra president, att det här ändrar ingenting för dem. Utan det som har betydelse här, det är ju ifall den här lilla eller den här gruppen väljare som befinner sig lite grann mittemellan Trump och Biden och som inte riktigt har bestämt sig ännu. Ifall de plötsligt känner att ja, men det här var ju så pass, det här var en skandal för mycket. Nu står han där med byxorna ner och nu kommer jag att rösta på Biden istället. Men det är väldigt svårt att veta hur stor gruppen som känner så är. Det får vi ju veta först kanske om någon vecka när de här första opinionsmätningarna kommer där man kan ta in den här nya informationen. Och jag är inte alls säker på att det här skadar hans chanser till återval på ett sånt sätt att han automatiskt liksom förlorar valet.
Det finns ju lite i de här dokumenten också som pekar mot att alltså hans sätt att göra affärer och sådär, att det kan sätta honom i intressekonflikter i relation till hans eget presidentämbete. Alltså vad handlar det här om?
Ja, alltså han har ju till och med under tiden som president här nu, så har ju hans företag dragit in miljoner från utlandet, från Turkiet, från Indien, från Filippinerna. Han har alltså betalat mer skatt i Indien de senaste åren än han har gjort i USA, betydligt mer skatt. Och han talar väldigt väl om de här länderna, Turkiet, Indien, Filippinerna. Han hyllar deras auktoritära ledare. Och jag menar, det är ju uppenbart här att han, särskilt om han nu då befinner sig i ekonomiskt klammeri så att säga, där han ligger lite illa till, att han då bland att hans intresse av hans privata ekonomiska intressen blandas ihop med de intressen som han ska företräda som USA:s president. Och det är ju därför som många tyckte att han måste liksom helt och hållet avsäga sig sina företag när han blev president. Istället så har han ju bara gett sönerna i uppgift att ta hand om företag, men det är ju fortfarande så att han de sitter där vid köksbordet och kan prata om hur de ska göra med ena än det andra. Så att det är ju en väldigt sammanblandning mellan hans personliga privata ekonomi och hans roll som president som är väldigt olycklig.
Du pratade tidigare om att det är kutym att presidenter och presidentkandidater lämnar ut de här uppgifterna självmant. Alltså, vet vi någonting om Bidens deklarationer och sådär?
Ja, jag var faktiskt just inne på hans hemsida och tittade. Och där ligger alla deklarationer för de senaste åren i alla fall. Jag tror det är från 2015 eller 2016 fram till idag. Och man kan klicka in så där och titta i detalj på hur mycket han har tjänat i talararvoden, hur mycket han har fått i pension, vilka aktiefonder där han har andelar och så vidare. Och jag hade lite svårt att tolka exakt hur mycket han hade betalat i skatt, men det såg ut att vara en bra bit över $1 million. Och i vilket fall som helst var det bra mycket mer än Donald Trump har betalat de senaste åren.
Mm. Hur har Trump själv kommenterat hela det här avslöjandet?
Ja, det är ju ett numera väldigt välkänt begrepp som man använder i alla sammanhang så fort det är någonting han inte gillar, och det är ju fake news. Totally fake news, det här är helt fel. Och han har betalat massvis i delstatsskatt, påstår han, och så vidare. Och allt detta kommer han att redovisa när han kan offentliggöra sina deklarationer. Men då är ju saken överspelad så att säga. Det viktiga här var ju att nu kom de här uppgifterna ut före valet. Nu har väljarna en chans att ta hänsyn till det här när de bestämmer sig för vem de ska rösta på. Det hade de ju inte gjort om valet hade blivit, valet går av stapeln den 3 november och de deklarationerna dyker upp någon gång nästa år, så är ju det ingenting som skulle ha påverkat Trumps fortsatta chans att sitta kvar vid makten, så att säga. Så att därför är det ju väldigt viktigt det här att de här uppgifterna kommer ut nu före valet. Då får ju väljarna en chans att ta hänsyn till det när de bestämmer sig.
Sist här i avsnittet, Wolfgang Hansson, utrikeskommentator här på Aftonbladet. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsson och det här är Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Vi kommer ut med ett avsnitt en gång varje vardagsmorgon, så se till att prenumerera på oss där, så hörs vi snart igen.